Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkomna till Vagabonds podd Resor med Vagabond. Nu är vi tillbaka efter ett litet covid-uppehåll och nu tänker vi rivstarta med en podd om hotell. Våra favorithotell och våra värstinghotell och olika hotellhistorier. Det är för att det är ju så att vilket hotell vi väljer har blivit allt viktigare, i alla fall för oss svenskar när vi åker på semester ut i världen. En gång i tiden var det inte lika viktigt kanske, det var mer viktigt att det var billigt tror jag för många. Eller i alla fall en rimlig budget. Idag så är många beredda att betala lite mer för att få en speciell upplevelse. Och vi som ska prata om det här är jag som heter Per J. Andersson, redaktör på Vagabond. Och så har jag med mig
Karin Wimark som är redaktör på Vagabond.
Och Fredrik Brännström, chefredaktör på Vagabond.
Ja, och vi tre ska på något sätt försöka guida er genom hotellvärlden och ge er lite roliga infall och bra tips, förhoppningsvis. Så vi börjar med den mest självklara frågan. Vad är det som gör ett bra hotell till ett bra hotell? Vad säger du, Karin?
Ja, alltså det... jag skulle säga det personliga och det där lilla extra som man kan uppleva. När jag reser så reser jag oftast ensam. Och oftast så bor jag på hostel, så vandrarhem. Och där kan jag uppleva att personalen är väldigt hjälpsam och tipsar om saker. Kanske till och med hänger med på kvällen ut på det man ska hitta på eller på dagarna.
Så ganska så att, personligt bemötande.
Ja, men exakt. Att man känner att man kommer dit och är liksom... Ja... lite samma. Man får ett bra mötande helt enkelt.
Håller du med, Fredrik?
Jo, men jag håller med, absolut. Det här med personlighet och just att man märker att ägarna bryr sig om stället. Det är väl det som det är därför jag liksom gillar att bo på lite mindre familjeägda hotell. Kanske hellre än att bo på ett klassiskt kedjehotell då, som kanske är bra men lite mer anonyma.
Mm. Mm. Och dessvärre så har ju väldigt många hotell i världen de senaste 10-20 åren gått från att vara liksom lokalt ägda till att bli kedjor. Kedjorna har ju köpt upp liksom hotell över hela världen. Så varenda litet hotell, ja, inte varenda, men många är ju nu, har ju någon sån här kedjenamn efter sig.
Visst.
Tyvärr, det är ganska tråkig utveckling kanske vi tycker då.
Ja, precis. Men samtidigt finns det ju en del kedjor som klarar den där biten att... Mm. Att ändå få till det personliga. Jag tänker på kedjor som... Det finns en hotellkedja som heter Ace till exempel. Som är stor framförallt i USA. Men även finns i London och andra ställen i världen. I Asien. Det är ju kedjehotell som ser ungefär likadana ut. Mm. Men det är, man ändå får en känsla av att... Av personlighet och karaktär... Att liksom små detaljer som att det finns en kanske gitarr eller en vinylskivspelare på hotellrummet. Mm. Ja, det gör att det känns som ett ger mig personlig känsla så, även om det är ett kedjehotell.
Ja, just det. Jag håller med om att personligt bemötande på små hotell är ju jätteviktigt och jättekul att komma på sådana hotell. Men jag tycker också om, för min del, också om alltså väldigt klassiska hotell. Jag har en förkärlek för hotell. När jag kollar igenom på Booking eller Hotels eller någon sån här sajt och det kommer upp en sån här liksom gammal fasad och förstår att det här var hotell redan på 1800-talet, då blir jag alltid lite extra intresserad. Mm. Faktiskt.
Det är kul med historia, ja, när det går tillbaks.
Det är det.
Jag gillar också kombinationen av, som ganska många boutiquehotell är idag, när det är gammalt och nytt. Det är kul när det är design och någon verkligen har tänkt igenom, men när det också är kanske ett agroturism som är väldigt lantligt och ligger ute på vischan.
Mm. Det kan också vara häftigt.
Tycker jag är kul.
Ja, agriturismo. De här personliga hotellen, det angränsar ju lite grann till det man kallar för homestay. Alltså man bor hemma hos en familj. Det är liksom, då kan ni gå in i varandra nästan.
Precis.
Snarlikt.
Så var det ju på när jag var på Kuba och reste där så var det ju Casa Particular.
Ja,
man bodde, det. Och då bodde man ju verkligen hemma hos. Så det var ju homestay deluxe.
Ja, men precis.
Men då fick man också uppleva en väldigt genuin del av Kuba. Ja.
Och mina favorit homestay-upplevelser i världen, det kommer från Kerala. Och av någon anledning så är de extra bra där, och även jämfört med övriga Indien. Man bor i the backwater, har jag gjort då, hos familjer som har hus ofta in till floden. Och man liksom har liksom en gräsmatta ner till floden och floden flyter förbi. Man kan ta båt till de här familjerna.
Ja.
Och man har eget rum naturligtvis. Liksom det är ju, ofta har de byggt om några rum så att det är som ett litet pensionat. Men om man vill i alla fall så kan man äta middag med någon i familjen eller kanske med delar av familjen. Mm. Men inget tvång, man kan också få äta middag själv. Jag tycker det är helt fantastiskt. De samtalen liksom man har där, det är ju värt så mycket det man får reda på där. Jaha, min farfar odlade ris här redan för 100 år sedan och sådär. Ja, man får reda på så mycket hur det går till i ett land.
Mm.
Som få anställda, som bara är anställda på ett hotell, är liksom beredda att ge en.
Ja. Helt
jag skulle lägga till en till grej också som jag tycker det är viktigt med ett hotell, och det är ju frukosten. Mm. jag gillar att äta hotellfrukost, och det behöver inte vara en, liksom en så här överdådig lyxbuffé, men även där att man har tänkt till lite extra och att det är någonting som känns lite extra eller lyxigt.
Säg en extra sak då som är liksom utöver standard.
Ja, men ett bra kaffe som inte är liksom bara klassiskt bryggkaffe utan kanske en god cappuccino eller...
Och det är det få hotell, även lyxhotell som har.
Eller hur?
Alltså riktiga lyxhotell, eller riktigt bra hotell ska jag säga, de kan ju ha så att du kan då inte behöver ta i automaten, utan du kan beställa en cappuccino eller något sånt där, så kommer de att ha gjort den i en riktig maskin.
Det är förvånande att det är så pass men få har den servicen ofta.
Mm. Ja, kaffe är en... Sen tycker jag också en extra lyx, det är att det finns en kock som står, en omelettkock som står ute i matsalen och gör en omelett medan du väntar.
Eller
pannkakor. Alltså att det inte är sån där halvjummen, nästan kall, vad heter det, scrambled egg som har legat där i 2 timmar.
Nej.
Det har vi, det är vi överens om. Ja.
Ja.
Bra. Ska vi gå vidare då? Vad är det första ni gör när ni kommer till ett hotellrum?
Alltså jag har ett jättekort svar, och det är egentligen att kasta in väskan och gå ut igen.
Det gör du? Aha. Ja, okej.
För att,
Fredrik. Ja.
Men jag gillar liksom att göra mig lite hemmastad, så alltså ändå flytta in lite grann på hotellrummet, att lägga fram böcker på nattduksbordet, kanske hänga in lite kläder i garderoben. Så, alltså, även om man ska vara, man kommer kanske stanna för 1 eller 2 dagar, så en skön känsla och liksom... Mm. Ja, gör det så hemma städer.
Ja, precis. Jag är likadant.
Jag är absolut inte så.
Du är inte det.
Nej.
Nej, jag packar upp. Jag tycker också att packa upp. Det är liksom en del av att, ja, det blir lite lyxigare då. Ja.
Och sen tömmer man hotellbaren.
Precis, jag tänkte säga det. Det är också min, så nästan nummer ett, eller annars nummer två, det är att kolla hotellbaren, minibaren. Alltså minibaren. Alltså kylskåpet.
Ja. Blir ni inte ivriga? Alltså jag blir så där stressad om jag reser med någon som vill landa och vila lite efter resan.
Och det där är också så olika, ja, vad man är på, vad destinationen är. Är man till exempel i Tokyo eller New York, då kanske inte prio är att ligga och lata sig på ett hotellrum, utan då är man ju där för att uppleva stan, och då kanske det inte är så jätteviktigt var man bor heller. Liksom.
Ja. En av de första grejerna jag gör, höll jag på att glömma bort, det är faktiskt att kolla om hotellet har ett spa, eller åtminstone en bastu, eller åtminstone ett gym, eller någon kanske kombination av det här. Och jag är ganska nöjd med om det är liksom en bastu, ett gym med 2-3 maskiner och en vilstol och en dusch. Det behöver inte vara så stort, men jag tycker det är en sån kvalitet om det finns.
Mm.
Och jag har bott på till exempel på Manhattan som är svindyrt. Då kan man bo på YMCA Vanderbilt som är ett av de billigaste ställena på hela Manhattan. Och då har man en kabin med en säng och typ 2 kvadratmeter att sätta fötterna på. Och dusch och toaletter i korridoren. Men i källaren har man en 20 meters pool, både ångbastu och vanlig bastu. En helt fantastisk anläggning. För det liksom ingår i YMCA.
Det är ju grymt.
Så då blir det bra, fast det är så sunkigt egentligen på rummet.
Finns det en takterrass? Det kan jag också tycka uppskatta på ett hotell. Liksom. Om det finns en takterrassen eller någon bar eller någonting som är ute. Det är ju schysst.
Ja, precis. Ja, men som norrlänning så håller jag med dig Per om just bastu. Det finns ju hotell som verkligen har riktigt schyssta bastu med fin utsikt och så.
Ja, det är ju extra bra. Det är ju i fjällen till exempel, i svenska fjällen.
Både på ett ställe som heter Njekko nu i Riksgränsen till exempel. Ja. Sånt väldigt lyxigt kan man säga. Lyxigt skidhotell där man kan, och självklart finns en bastu där man har utsikt över naturen och fjällvärlden.
Mm. Ja, precis.
Även bott i ett ställe som heter 24 Hours Bikini Hotel i Berlin som också har en väldigt fin bastu med utsikt över Berlin. Då.
Bra tips, jag ska till Berlin snart. Då kanske jag ska checka in där. Jag vet inte vad du menar. Det har ju också en monkey bar.
Precis, precis.
Man kan sitta och ta en drink och titta ut över Berlin Zoo.
Västberlin.
Västberlin.
Gamla Västberlin. Det var ju ändå, om vi snackar bastu, så nära tips om man bor i Stockholm var ju Ideborg som jag var på. Och de hade ju också en fantastisk bastu.
Ja, Ideborg i Stockholms skärgård.
Där kan man hyra stugor på den ön i Stockholms skärgård.
Och rum i lite större hus.
Ja, men precis. Mm. Och så kan man hyra den där bastun som var med panoramafönster utöver vattnet. Så jättemysigt.
Ja, jag var där under covid-sommaren, alltså förra sommaren. Ja. Dock bastade jag inte, men jag älskade den ön.
Det var ett stort plus.
Fantastiskt. Ja, men hur viktigt är då hotellet för själva reseupplevelsen? Alltså som en del av totalupplevelsen? Vad säger ni?
Så jag skulle säga att det beror lite på vad det är för typ av resa och vart man reser. Mm. Ibland så känns det som att det viktigaste för mig är att läget är bra. Besöker man en stad till exempel så vet jag oftast att jag kommer mest bara sova på rummet. Så att då är det viktigare att det ligger centralt än att det har liksom alla faciliteter som man kanske hade önskat sig om man hängde mer på hotellet.
Jag kan ofta bli avundsjuk på de här centrala hotellen. Jag har bokat hotell som ligger hyfsat bra till. Och så går jag ner på det centrala, mysiga torget i Gamla stan där jag sitter på något café och så. Och du ser att det ligger ett hotell där. Ja. Tänker jag, varför bokar jag inte det här? Mm. Nästa gång så försöker jag komma ihåg.
Ja.
Jag berättade för er när vi började spela in här också att om jag intervjuade en veteran på Ving som heter Vingresor förut. Och han berättade att man går tillbaka till 80-talet så var de flesta vingresenärer nöjda med att det fanns en varmvattendusch. Och så det var inte så mycket mer man hade krav på. Mm. Och en säng. Men idag är det helt annorlunda. Och det finns mycket fler hotell i mellanprisklassen med personlig touch. Mm. Så att säga. Boutiquehotell kanske man kan säga.
Ja. Jag bodde på ett all inclusive i Mexiko en natt när jag var där i Cancun. Och det var liksom ett av de här hundratals hotellen som var längs med stranden i Cancun. Och jag kommer ihåg att det bara kändes så... Jag vet inte, jag var överlycklig när jag fick checka ut. För att det...
Kände du instängd?
Ja. Jag kände mig instängd, det kändes som att så här, jag skulle kunna ha varit i vilket land som helst.
Ja.
Så när jag väl kom liksom till den centrala stadsdelen istället och checkade in på ett hostel så var jag bara så här, aha, vad skönt, nu kan jag upptäcka
igen.
Ja, lite så.
Ja, och så kan det vara. Jag har varit i Turkiet på ett sånt hotell. Jag känner mig också instängd. Och så, jag längtade till Turkiet fast jag var i Turkiet. Lite så var det, tyvärr. Men okej, då går vi över till våra hotellfavoriter. Det kanske är den kärnan i det här poddavsnittet. Vilka är våra hotellfavoriter? Och nu, var beredd med pennan. Nu kommer det heta tips.
Ja.
Om ni litar på vår smak, det vill säga. Okej, Fredrik, har du lust att börja?
Men det finns två hotell i Texas som jag har som favoriter. Och de ägs av samma företag kan man säga, eller de har samma ägare. Det är ett hotell som heter Hotel San Jose som ligger i Austin, Texas. Texas huvudstad. Austin är en sån väldigt livlig stad med mycket musikklubbar och här... Det här Hotel San Jose ligger superbra läge mitt i smeten så, men väldigt lugn atmosfär och känns som en sån lugn oas man kan dra sig tillbaka till när man är på besök i Austin.
Och det andra?
Och det andra ligger i västra Texas i öknen i en stad som heter Marfa som också är precis som Austin en lite så bohemisk stad. Och där finns den här glamping, alltså en lite finare sorts campingplats där man kan bo i såna här klassiska amerikanska husvagnar, såna här Airstream husvagnar från 50-talet. Eller i ett tält. Mm. Men precis, båda de här hotellerna är väldigt så, ja, man känner sig hemma och, man, och det är väldigt så omsorg kring de här små detaljerna.
Mm. Jag förstår.
Så därför gillar jag att bo där.
Ja.
Ja. Ja, det låter schysst.
Karin då, har du något?
Ja, dels så var det ett en lantgård, en agriturismo som det oftast kallas i Italien, på Sardinien som jag besökte. Och det var mitt i en bergsby som heter Gergei. Där det bara kändes som att man kom till äkta Sardinien.
Vad heter stället då?
Domu Antigua heter det.
Domo Antigua.
Eller Antiga, ja. Mm. Och det är en gård som har rötter från 1800-talet. Och man kommer dit, välkomnas av den här familjen som driver stället. Och liksom landar i deras famn. Man är med och lagar middag om man vill det. Gör pasta, med och tillverkar ost. Det är liksom ganska isolerat den här bergsbyn. Så att det är ju verkligen en destination i sig. För att få uppleva liksom hur det är jordbruket och hur det är lantlivet mitt på Sardinien. Men det var också medvetet och design, alltså jag skulle säga de som, ja, det var oväntat när man kom in där, för det var ändå så här schyssta rum och väldigt lantigt inredda och moderna på ett sätt, fast det var just det här 1800-talsstilen. Jättemysigt.
Agriturismo. Okej. Då får jag ta ett litet annat sorts hotell då. Och det är ett hotell jag har skrivit om i Vagabond tidigare. Så de som läser Vagabond från perm till perm har hört det förut. Men okej. Okay. Och det är Goldface Hotel i Colombo i Sri Lanka. Och det är ett sånt där hotell som vi var inne på tidigare. Som är från 1864. Ser ut som en sån här gräddbakelse. Ny, neoklassicistisk stil. Och det är liksom korgfåtöljer och det är fläktar i taket och man kan liksom nästan se framför sig de här kolonialherrarna och damerna med tropikhjälmar som kommer gå in där och beställa en gin och tonic.
Vad betyder det? Heter det Goldface?
Ja, det heter Goldface och Gol är en stad som ligger söder om Colombo. Så det här är liksom vägen som går ut ur Colombo mot Gol. Och Goldface är namnet på en park, en gräsmatta. Framför där. Så där, ja. Där från namnet kommer. Och det ligger precis vid havet. Ja, men det är väldigt fint. Och att sitta där och titta ut på Indiska oceanen och jättebra frukostbuffé.
Mm.
Fantastisk. Oh. Och bra mat på den här restaurangen. Man sitter utomhus. Och det var också väldigt personligt trots att det är ett sånt här klassiskt lite större hotell. Fram till för några år sedan blev man mött av samma, vad heter det? Sån här, vad säger man, bellboy. Men bellboy var 92 år.
Mm.
Han hade jobbat där hela sitt liv. Mm. Nu har han tyvärr dött, men av ålder.
Wow.
Han kunde 92. Berätta om vad som hade hänt på 50-talet när olika kändisar var där. Och sådär.
Mm. Är det dyrt? Det låter som ett lyxigt hotell. Eller?
Ja, precis. Ja, men det var, de renoverade det på 00-talet. Innan dess var det ett fynd. Det kostade 300-400 kronor att bo där.
Mm.
Och nu har de renoverat det. Och man kan faktiskt fortfarande, jag kollade precis häromdagen för att uppdatera mig, 900 kronor natten kan du få. Så det är inte dyrt. Det är billigare än ett stadshotell i Köping. Liksom. Faktiskt.
Ja.
Eller i vilken svensk kommun som helst. Som kostar oftast runt 1000.
Ja.
Ja, så det är ett tips.
Sånt riktigt romantiskt weekendhotell i Europa så har jag en favorit som heter Casa Amora, ligger i Lissabon. Det är sånt väldigt, väldigt litet hotell med bara ett fåtal rum. Ligger i en sån klassisk byggnad i ett lugnt kvarter i Lissabon. Och på tal om frukost där så är det en av de godaste hotellfrukost jag ätit någon gång. Väldigt så personligt fixat och med lite så portvin fick man också. såklart.
Inte till frukost hoppas jag.
Inte frukost. Men så det är ett hett tips om man vill åka på en storstadssemester i Europa.
Mm. Just det.
Casa Amora.
Just det.
Ja, vad schysst.
Har du något mer, Karin?
Alltså, jag upptäckte ju egentligen att hostels kan kännas lyxiga när jag bodde på ett ställe i Nicaragua som heter San Juan del Sur. Den kustbyn heter så. Och det var ett hostel som heter Yajur, om jag uttalar det rätt. Yajur Surf Hostel. Och när jag kommer ihåg när jag kom dit så var det så där, va? Kan man få det här för den här billiga pengen? För att det kändes som att det var hotellstandard, det var precis vid havet. Så att sen kan jag tycka att det känns så här kul att försöka leta upp vandrarhem och hostel som... Det blir nästan liksom en liten så här, yes, där fick jag någonting billigt som är för, alltså prisvärt skulle jag säga.
Mm, jag förstår.
För det kan vara ganska klurigt, i alla fall när man reser själv med hotell. För det, en sak om man är två delar på ett hotellrum, men när man själv så finns det liksom inte riktigt alltid alternativ.
Nej. Men sover du i sovsal då eller eget rum?
Blandat. Jag sover majoriteten av gångerna i sovsal. Och har hittills i mina 31-åriga liv inte haft några problem med det.
Nej.
Snarare, jag kan tycka att det är trevligt. Jag får träffa andra människor. Är inte jättebrydd liksom. En sak är väl just med en saker, att man liksom inte kan sprida ut sig. Kanske därför jag inte sprider ut mig på hotellrum.
För där är väl lite olika skulle jag kunna tänka mig. För att jag har visserligen bott på många väldigt, väldigt sunkiga hotell i mina dagar.
Ja.
men just bo på sovsal i hostel, där går liksom min gräns. Liksom. Jag vill ha lite mer privacy. Jag vill ha ett eget rum och ja.
Mm.
Och har lite svårt för just hostelgrejen med, jag tycker min upplevelse av hostel att de ser lite likadana ut var i världen, var man än i världen kommer, och lite det sitter alltid någon kille i dreads som spelar gitarr i lobbyn om man ska hårdra det lite stereotypt, men och lite samma tugg, sådär, samma snack, man snackar om, man möter andra resenärer som har gjort ungefär samma resa som en själv och sådär. Så att jag är lite svårt för just hostel som koncept. Men
det som man själv, så tycker jag ju det där, nu ironiserar du lite grann kring att det är liksom, att de har en, vad ska man säga, en trist attityd och sånt där. Men för det är ju liksom skillnad mellan att vara ens, om man reser själv menar jag, ganska många, jag själv och du också Karin, har ju rest ganska mycket på egen hand utan resesällskap under långa perioder. Och då är det skillnaden mellan att får vara helt ensam. På ett hotell liksom blir det att man stänger sin dörr till hotellrummet, så whoop, så blir det alldeles knäpptyst.
Ja.
På hostel har man ju möjlighet att socialisera sig. Nu reser inte jag så ofta längre med åldern, men när jag var yngre så gjorde jag det jätteofta. Och det blev som att man gjorde gemensamma utflykter med folk man mötte i lobbyn och sådär. Det var liksom många, många singelresenärer.
Mm.
Det är ju det. Och visst, jag kan hålla med att det är många backpackers och det är en viss typ av men har ni också varit där och jag kommer härifrån och vissa springer man in igen 3 månader senare för att alla gör samma rutt. Liksom. Det finns såklart. Men man behöver ju inte liksom infiltrera sig i det egentligen heller, utan man kan ju ta det goda ur det och sen så kan man dra på sitt om man vill.
Så det är klart. Och jag håller med om att på sistone har det kommit hostel som är lite snäppet över, alltså lite, vad ska man säga, lite mer komfortabla och lite mer hostel som går mer mot så här design, boutique, hotell.
Ja.
Den typen av, som du nämnde där i Nicaragua liksom, till exempel.
Ja, jag bodde ju på till i, när jag var i Los Angeles sist, som hör till Freehand, som är en hotellkedja. Eller, ja, det är väl en kedja om jag tänker efter det. Men, och det är ju ett vanligt hotell med hotellrum, men de har också dorms, som är sovsalar.
Många hostels idag har ju, och det som i Sverige kallas vandrarhem, vilket är ju synonymt, har ju både dormitory, alltså sovsal, dubbelrum, fyrbäddsrum, enkelrum.
Ja, visst.
Så att det där har ju utvecklats. Det är inte längre obligatoriskt att bo i sovsal.
Nej. Men på det här hotellet så var det i alla fall, det var schysst standard till en rimlig peng liksom, för att man delade ju ändå sovsal. Och sen kom man ut och så hade man hotellstandard med tak, pool och allt vad de hade på hotellet.
Men ändå det, vänta medan folk duschar och den grejen liksom.
Ja, det är ju den. Det är ju bakslaget.
Ja. Men jag håller med, det är klart att det just priset är ju en, om man reser runt länge så är det klart att det är ju ohållbart att bo på fina hotell hela tiden, så det går ju bort. Men jag känner bara liksom att när jag varit ute en hel dag och kanske träffat människor eller upplevt saker, då vill jag ha en liten egen yta som jag kan dra mig tillbaka på.
Ja.
Så därför föredrar jag bo på hotell.
Eller om man är på ett svindyrt ställe som Manhattan, som jag nämnde tidigare i podden här, YMCA Vanderbilt, då får man ett privatrum. Men man bor svinbilligt, för att, ja, inte svinbilligt, 700-800 kronor. Men det är väldigt, väldigt billigt för ett centralt läge på Manhattan. Bredvid FN-skrapan för övrigt.
Just det.
Så det är bra.
Ja, verkligen.
Ja, nu har vi varit inne på det här med hostels versus hotell. Kanske vi har avhandlat det egentligen. Bra för singlar eller ensamresenärer är hostels, kan vi vara överens om kanske. Kanske mindre bra då. Eller ja, det kan vara oftast inte kanske billigare faktiskt. Alltså hostels en gång i tiden var ju väldigt mycket billigare. De har också blivit dyrare skulle jag säga. I alla fall i Europa och i Sverige.
Ja, men rum framförallt skulle jag säga.
Ja, ska checka in på SDF och andra hem och en hel familj. Alltså. Ja. Det blir ganska dyrt. Då kan du hitta billigare hotellrum. I många fall har jag upptäckt.
Ja, det är väl sovsalarna man kan.
Ja, om du sover i sovsal blir det billigare. Liksom. Men precis, rummen är dyrare. Ja.
Men det störs inte av att folk ligger och snarkar och så på natten.
Men man har ju liksom öronproppar och Bose-hörlurar. Ibland. Det beror helt på vilka man... Det är klart man har liksom råkat ut för vissa värstingnätter som bara är så här, herregud vad håller jag på med?
Det är en fördel om det är mycket yngre, för att alltså, i en befolkning så är det fler äldre som snarkar mycket än yngre. Så därför är det bra att yngre väljer hostel.
Oförstörda
näsor. Så man tycker så här, har du fyllt 40? Nej, tyvärr, du får inte checka in här. Det är risken att du snarkar.
Jag tycker exempel... alltid man träffar på en del äldre när man reser ibland, okay. Alltså på vandrarhem också.
Ja.
Alltid, men de är ja, oftast ensamresenärer. Ja.
Min värsta hostelupplevelse, jag har haft 100 bra, men min värsta var nog i Eilat när jag själv var 21 år. Och då hamnade vi, jag och en resvän, i samma sal som en ganska korpulent stor man med stort skägg. Man kunde nästan se på honom att han snarkar.
Ja.
Som la sig på rygg med sin enorma kroppshydda och så började han snarka. Nå så fruktansvärt.
Ja.
Så det slutade med att vi hade sovsäckar med oss. Tog våra sovsäckar och det var varmt klimat. Eilat, vid Röda havet. Gick ut och la oss på gräsmattan. Och blev istället attackerade av mygg.
Oh.
Så det var så här, Skylla och Karybde som man säger. Så här, två stycken dåliga saker. Snarkningar eller mygg.
Vi men du trodde inte väcka mannen i fråga.
Nej, vi vågade inte det. Så vi valde myggen den natten.
Ja, gud. Ja, vi gjorde, jag hörde en liknande. Men då, han hoppade ut i korridoren.
Liksom. Okej. Okay.
Det hördes ändå genom dörren, men det var bättre.
Okay.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, det var ju favorithotell, eller ja, våra favorithotell. Jag har ju många fler och vi har ju skrivit om det här i Vagabond. Om ni kollar in på vagabond.se och söker på redaktionens bästa hotell så hittar ni listor på... flera av våra favoriter.
Ja, och länkar och allting ifall ni vill
hitta. Och länkar till dem också, precis, tänkte jag. Men om vi då går ett snäpp vidare då. Alltså vilka hotell som vi drömmer om att bo på men ännu inte bott på. Så finns det våra drömmar. Då kan väl jag börja. Jag kan nämna tre. Eftersom jag inte har bott på dem kan jag inte prata så länge om dem. Men, men Waldorf Astoria har en speciell klang för mig. Det är ett fint hotell på Manhattan. Sist jag var där försökte jag boka där, men då var det stängt för någon sorts renovering. Jag vet inte om det har öppnat igen.
Vad grejer med det? Det är bara gammalt liksom.
Ja, och klassiskt.
Det är bara gammalt.
Och sen så Waldorf Sallad har skapats där.
Just det.
Och det tar mig också in på ett annat ställe som har skapat en maträtt, det vill säga Hotel Sacher i Wien, där Sacher-tårtan har uppfunnits.
Just det.
Det var också en tv-serie på SVT förra året eller förra året om familjen Sacher som startade hotellet.
Okay.
Så det, ja. Där skulle jag vilja bo. Jag har varit där och ätit Sacher-tårta. Det är sådär liksom röda och blå rum och det är sådär 1890-tal som man kan tänka sig i Wien. Stämningen på det hotellet. Och sen det tredje, det är ett sånt här snarlikt Goldface Hotel i Colombo på Sri Lanka. Och det är Oriental, nej det heter det inte, det heter Eastern and Oriental Hotel i Georgetown, Penang. Ytterligare ett sånt här kolonialhotell som jag har en förkille kvar. De tre drömmer jag om. Mm. Vad säger du, Karin?
Spännande. Åh. Alltså ska jag vara ärlig så fick jag tänka ett tag när jag skulle fundera på drömhotell.
För att... Har du någon sån drömvandrare hem eller drömhostel?
Nej, det har jag nog faktiskt inte, tyvärr. Det känns som att de ramlar man över liksom när man kommer till ställen och hör dem. Det är kul när man verkligen upptäcker dem. Men nej, jag drömmer nog snarare om lyxiga hotell om jag drömmer om någonting. Men det är ju... Ja, jag har ett ställe som jag har upptäckt på senare tid som är ett ställe som heter Secret Bay som ligger på en ö i Karibien som jag oftast dras till, som heter Dominica. Och det är ju ett sånt här häftigt hotell som klättrar på en klippa på den här regnskogsön. Och ja, det lockar mig dels för att ön är väldigt intressant i sig. Det är mycket vandringsleder och vattenfall. Och...
Den verkar så häftig där.
Jättehäftig.
Och den är liksom tvärtom mot den här karibiska schablonen, va?
Ja.
Eller hur? Det är inte stränderna är man åker liksom... dit för i första hand.
Nej, men det är svarta stränder.
Exakt. Så
det är liksom
det är
ingen den här
stränder,
vita Karibien-bilderna som man får framför sig. Och sen är det väldigt mycket, ja, men mycket vattenfall. Karibiens första långdistansvandringsled finns där. Som är uppdelade i olika etapper.
Mm.
Så, att det, är så här, det känns som en väldigt spännande ö. Där man kan vara aktiv.
Och, vad
och då
heter...
kombinationen med det här hotellet som heter Secret Bay.
Secret Bay hette hotellet. Ja,
där är lyx. Det hade varit jättehärligt att kunna vandra och sen komma hem till en lyx. Så.
Det som har vunnit många priser och så har fått för mig.
Ja,
Secret Bay.
Ja, men exakt. Det har de gjort. Det är ett 5 eller 6 stjärnigt kanske till och med.
Ja, just det, det här som de hittar på hotellet. Liksom. Det finns bara
finns
5 stjärnor.
Finns det 6 stjärnigt?
Nej, men de hittar på.
Ja.
Dubai är ju känd för det. De har hittat på, vad är det, 8 stjärniga?
De spårar.
Ja, precis. Ja, men jag har ett hotell jag skulle vilja bo på någon gång. Mest på grund av historien och på grund av de personerna som har bott på hotellet tidigare. Det är ett ställe som heter Chateau Marmont i Los Angeles.
Ja,
som är
det,
ett sånt gammalt slott som ligger jag vet faktiskt inte om det är Hollywood, men det är mitt i stan, centralt i alla fall, och där har som har varit sån magnet för dels Hollywood-skådisar som Marilyn Monroe där på sin tid, och under 60-70-talen så var det ett väldigt så populärt ställe. Ja, många rockstjärnor som kom dit, trummisen i bandet Led Zeppelin till exempel körde in en motorcykel i lobbyn som har blivit som en sån här mytomspunnen upplevelse. Jim Morrison i The Doors hängde mycket där. Och fortfarande än idag så är det sånt ställe där många kändisar hänger och så. Så det är mycket på grund av att uppleva den miljön och atmosfären. Så därför skulle jag vilja bo där någon gång.
Marmont helt enkelt. I Los Angeles.
Chateau Marmont.
Chateau Marmont heter det. Slottet.
Coolt.
Ja. Det är våra drömmar, vad vi drömmer om. Mm. Sen har vi också det vi liksom på något sätt inte skulle någonsin vilja återvända till. Vi har väl alla bott på något hotell någon gång som vi säger aldrig mer. För helsike, det här var för vidrigt. Ja, vad säger ni? Vad är era värsta hotellupplevelser? Eller galnaste upplevelser kanske?
Jag har ju bott på ett gäng liksom vrålsunkiga vandrarhem. Det kanske inte så att jag minns något specifikt som... Så där, mer än att man vaknade dagen efter och det var liksom folk kom ut med vägglöss i hela sin. Det är ju inte jättekul. Men någonstans också lite det man så här, en risk man tar med vandrarhem.
Jag kan säga att jag har fått vägglöss på ett bed and breakfast i centrala London som redan för 20 år sedan kostade över 1 000 kronor. Jag tyckte det var dyrt. Men vi tog det för att det var ju liksom, låg så fint till.
Ja.
Och där fick vi vägglöss.
Ja, det jäklar finns det.
Så att det kan man få på fina hotell också. Eller lite finare.
Ja, exakt.
Alltså de här riktiga sunkhotellen. I Indien bor jag ofta nu för tiden ganska bra. Men när jag reste där som ung så bodde jag naturligtvis på ställen som kunde vara typ en plywoodplanka man låg på någon gång. Madrass som var ungefär inte tjockare än en badhandduk. Och vägglöss också för den delen. Eller bedbug som det heter.
Ja.
Men kanske det mest skärlösa och tråkiga jag bott på, det var när jag övernattade en gång i närheten av Bryssels flygplats. Jag kom till Bryssel och skulle flyga vidare till Asien. Och då bodde vi på sånt här obemannat hotell. Och de har ju man checkar in i en automat som ser ut som en sån här varuautomat ungefär. Så åker det ner sånt här dörrkort, låskort då i en sån här lucka som man öppnar där. Man träffar inte en enda människa.
Det är lite motsatsen till det här vi pratade om i början med personlig bemötande och atmosfär, att det är viktigt. Där man drar det så långt som möjligt åt andra hållet liksom.
Och då var det ju så billigt som möjligt, så nära terminalen som möjligt. Och då var det egentligen skitsamma, men det var ju uttråkigt.
Flygplatshotell kan ju vara ganska så. Ja, apropå det här med skärlösa.
De kan vara tråkiga.
Men det är ju praktiskt om man bara ska slagga en natt innan en tidig flygning. Så.
Precis.
Ja,
det var ju något hostel på Kungsgatan i Stockholm som skickade reklammail till mig för något år sedan. Om att det är helt fantastiskt, här behöver du inte träffa en människa, du checkar in automatiskt. Och tänkte jag, herregud, gör de reklam för det liksom? Ja. Vore de ju skämmas för.
Ja, det lockar inte så mycket.
Nej. Okej.
Okay. Nej, men det var, apropå det här med galna hotellupplevelser, det är ju också en liten upplevelse att bo på hotell i Las Vegas. Där vi har de här...
Gud, ja.
Just för att det kanske... Alltså, de är ju inte sunkiga på så sätt, men det är ju... De är så enormt stora hotellen och väl, liksom, det kan vara liksom, ja, det som det känns som så här, hundratals, tusentals rum i ett hotell och alla ser likadana ut och just att allt är uppbyggt kring liksom gambling och man, jag bodde på sånt hotell som var liksom, såg ut som Sphinxen, det var en kopia av Sphinxen i Egypten, så alltså den här
Giza där.
Exakt. Och ja, så det var bara en speciell upplevelse. Alltså det kunde ta en halvtimme bara hitta ut ur hotellet genom den här gamblingbåsen.
Jag förstår. Den biten.
Ja.
Så kommer vi till den här samvetsfrågan. Har ni stulit någonting från något hotellrum någon gång? Alltså, man har ju folk som tar de här badrockarna till exempel, som lite finare hotell har för man ska kunna gå ner till spat i. Har ni snott en sån någon gång?
Alltså jag måste ju vara tråkig och säga att jag inte har det. Ingen mer än det klassiska.
Nej. Vi är typiska svenskar liksom.
Ja, vi är lite tråkiga.
Så jobbar vi på resetidning också. Man kanske inte vill skylta med att man är så kleptoman som åker runt och tar grejer på hotell.
Men där gick Vagabonds redaktör iväg. Nej, det är inte så bra.
Men absolut, någon badrock kan, eller ett par badtofflor har väl slunkit med någon gång. Och definitivt, ja, om hotellet i fråga har lite lyxiga shampoo-produkter och sånt där, så det har väl hänt att det har hamnat slunkit ner i väskan. Så. Men inga tv-apparater eller den typen av grejer.
jag är så rädd för att jag vill göra rätt hela tiden i det här fallet i alla fall. Så att jag tar ofta de shampoo-flaskor och lotionflaskor som jag har öppnat. Men så sparar jag några oöppnade, för jag tycker det är så fult att bara liksom raka rent från alla andra flaskor. Men de tänker att de här kommer de ändå slänga, så de kan jag ta.
Ja, det är fint.
Så då har jag ändå typ 15 sådana flaskor hemma i badrummet, för jag åker ju ganska ofta bo på hotell. Ja. Så det blir ju många sådana.
Ja, vad schysst.
Men det är ändå inte värre än så.
Vi gjorde ju en artikel på vagabond.se som handlade just om vad folk tar med sig från hotellrum och snor med sig. Och det var ändå liksom mer förvånande med vissa saker än andra. Så här klassiskt, det är tofflor och toalettartiklar. 4% har checkat ut med tvn.
Otroligt.
Det låter ju helt galet. Receptionsklockan är en annan grej som tydligen vissa tar med sig.
I, på gammal laxhotell kanske.
Ja.
Så att de kan så komma.
Ja, och kaffebryggaren och vattenkokaren.
Hur tänker man då? Jag menar, det är ju ganska uppenbart vem som har tagit det. Liksom. Alltså det blir någon sorts efterspel kan jag tänka mig ibland.
Exakt. Mycket bra fråga.
Jag må vara liksom ordentlig och laglydig nu för tiden, men när jag i ungdomen så snodde jag ett par saker. Men det var inte egentligen för hotell. Ja, det var på skidresa i Österrike, så drack vi glühwein på sån här glühwein-källare varje dag. Mm. Jag tyckte den där lilla blå karaffen med de två små blå keramikkopparna var så fina, så de snodde jag. De är fortfarande kvar hemma.
Nämen!
Typ 30 år senare, 40 år senare. Ja, då kan det gå. Men det är väl, väl använt. Men sen har det varit slut på skälandet. Okej, vi är ganska laglydiga, de flesta av oss som sitter här. Eller alla som sitter här. Men våra läsare var tydligen inte lika laglydiga.
Nej.
Alltid. Okej, avslutningsvis tänkte jag att vi skulle prata om hotell i litteratur och på film och för den delen i tv-serier. Det kan ju inspirera och avskräcka. Det är ju en favoritplats i många skräckfilmer. Och det kan också vara mysiga platser i lite mer feel-good-filmer. Okej, har ni några filmtips och boktips?
En sån film som hotellet får en väldigt bra stor plats är ju Lost in Translation av Sofia Coppola. Den kom för kanske 15 år sedan. Och utspelar sig då i Tokyo.
Men vill man bo på det hotellet? Det känns ju så liksom det är, ja, tråkigt och anemiskt.
Det är ett lyxhotell som ligger som heter Park Hyatt Hotel i Tokyo. Och en stor del av ja, många scener på filmen utspelar sig där. Och, det har ju, och filmen har ju definitivt betytt mycket för ja, både för turismen till, Japan, till Tokyo och även till det här hotellet. För det har blivit som en klassiker att man åker dit och beställer en vodka tonic i hotellbaren. Precis som Scarlett Johansson gör i filmen. Och så. Men absolut, det är ju också en liten deppig stämning på det där hotellet i filmen. Så att jättesugen kanske man inte blir på att åka
dit. Nej, jag tänkte säga, det är en ganska sorglig story liksom. Och det är de mår inte så bra, människorna, i den filmen. Så det, ja.
Har du varit där, Fredrik?
Jag har varit i Tokyo, men jag har faktiskt aldrig åkt upp till hotellet, till där, Skybaren, eller till poolen där och också filmen där senare.
En film och ett hotell jag skulle vilja, en film jag sett och ett hotell jag skulle vilja bo på, men som inte finns, det är Grand Budapest Hotel, en film av Wes Anderson. Och det finns ju kanske på något sätt massa förebilder runt om i Europa till det hotellet, men just Grand Budapest Hotel finns ju inte. Det är ju ett fiktivt namn.
Det är någon sorts drömbilden av hur ett hotell ska vara.
Ja,
en sån där klassisk i Centraleuropa, lite Alperna.
Ja.
Alltså det finns ju flera hotell som anser sig själva vara förebilden för det här. Ett av dem har jag besökt, det heter Hotel de l'Europe. Alltså någon sorts franskt uttal, fast det ligger i Bad Gastein i Österrike.
Ja, okej.
Nu tyvärr så längre så är det inte det här hotellet, utan det är liksom semestervåningar som folk har köpt istället. Men jag gick på en guidad vandring i det där hotellet med en kunnig ciceron som berättade historien om hotellet. För det har varit ett Grand Budapest Hotel en gång i tiden. Så, och den filmen har jag sett om flera gånger för att jag tycker det är så häftigt med den stämningen.
Ja, den är magisk verkligen.
Den är magisk, ja.
Men det är ju svårt att hitta filmer som känns så här. Ja, den filmen är väl ett av få exempel där man som där hotellet känns som en inspirerande miljö, så annars tänker man kanske mer på till exempel filmen The Shining som utspelas på ett så här gudsförgätet liksom bergshotell, en riktig skräckfilm så, eller Alfred Hitchcocks Psycho där som utspelas på ett motell där det händer hemska saker.
Ja, precis.
Ja, det är tacksamt med skräck på något sätt. Ja. Hotellmiljöer.
Jag tror jag själv har skrivit tipsat om hotell i Vagabond att jag fler än en gång har sagt att det är lite Hotel Shining-känsla.
Ja.
Och det är liksom alla långa korridorer med heltäckningsmattor och gärna lite blommiga, spräckliga tapeter. Jag kommer inte ihåg om det är så i The Shining, men det får mig att tänka på The Shining. Det är det kanske heltäckningsmattan och korridoren. Jag ser de där tvillingarna på trehjulingarna.
Man lägger bara och väntar på att bli yxmördad.
Ja, typ. Ja.
Gud. Ja.
Har du hittat några bra inspirerande tips?
Alltså jag skulle inte säga... Jag kollade just på en serie som jag fastnade i, som är lite skämsserie. Men den hade 100 avsnitt, tror jag. Och jag kollade klart på alla. Så att jag, ja. Som heter Jane the Virgin. Finns på Netflix. Som är som en parodi på en telenovela. Vet ni vad det är?
En mexikansk tv-serie. Alltså.
Ja, men exakt. Det är allting liksom utdraget. Så att det är ju liksom allt i den här serien. Det är mord och det är bröllop och det är triangeldraman och utspelar sig på ett hotell i Miami.
Mm.
Så att det är väldigt mycket hotellmiljö och typiskt som det här Cancun-hotellet som jag bodde på. Opersonligt, glatschigt sådär. Men det är en väldigt rolig serie och det, man får in det spanska och det... Ja,
finns det hotellet på riktigt eller är det som...
Jättebra fråga. Gud, det har jag faktiskt inte kollat upp. Tveksamt till om det gör det.
För det hotellet i The Shining har ju, finns, kan man ju bo på, som jag förstått det, på riktigt.
Var ligger det?
Det ligger ju, jag tror det heter, i filmen heter det Overlook Hotel, men det heter något annat. Men det ligger i alla fall i Oregon i USA, i delstaten Oregon.
Mm.
Det här hotellet som har... Googlar man på Overlook Hotel Oregon så hittar man garanterat istället.
Vår kollega Sofia tipsade också om Hotel Savoy, som är en ny serie som går nu på TV4, om jag tänker rätt.
Mm, TV4.
Som är det här lyxhotellet i London.
Just det, det är nästan ett begrepp. Man säger ibland så här, Hotel Savoy, för menar man lyxhotell?
Ja, exakt. Jag har inte sett serien själv. Men
det är en sorts docusåpa om livet bakom ett lyxhotell,
ja,
kan man säga.
Ja, exakt.
Jag tänkte på Grand Budapest Hotel igen. Vill återvända till den? För att det är ju två tidsperspektiv. Det är ju nu ungefär. Så tänker han tillbaka till när han var en liten pojke. Under liksom de högglansdagarna på någon gång. Mellan krigen eller någonting sånt.
Just det.
Men idag så är det ju väldigt fult renoverat. Om man kommer ihåg den filmen. Alltså det är liksom 70-tals renoverat. Jättefult. Och ganska många sådana där hotell, det här Hotel de l'Europe i Bad Gastein är lite grann så. Jag har bott på ett sånt hotell i Pula i Kroatien också som heter Hotel Riviera. Som utanpå ser ut som liksom Grand Budapest Hotel ungefär.
Ja.
Inuti så renoverar man det liksom på 70-talet när det var kommunist Jugoslavien. Mm. Fruktansvärt fult. Och jag sa när jag checkade in där till receptionisten att åh, vilket fint hotell det här är. För det var svinbilligt fast det var sånt här gammalt lyxhotell då, för att det var så fult och nedgånget. Och då sa han bara, ja, liksom Habsburgska riket, glamour på utsidan, Stalin på insidan. Så han liksom, han jobbade där. Han tyckte inte det var fint.
Nej.
Så det är ganska... Intressant. Jag tänkte bara också nämna det här med hotell och på film. Så finns det ju 1984 av George Orwell. Och där så, det utspelas ju inte på något hotell. Men där finns det ett rum som heter rum 101, där man torterar folk. Genom att där så... tar man reda först på vad den här människan mest av allt är rädd för i livet. Och då gör man den saken som den personen är. Det är en hemsk tortyr förstås, vad det nu än kan vara, om det är råttor eller vad det än är. Och därför vet jag att många hotell i världen, i alla fall under de här första årtiondena efter att boken kom ut i slutet av 40-talet, aldrig hade ett rum 101, för då visste man att det skulle ingen boka, för det var så känt. Nu har det nog bara klinga av det där, skräcken för rum 101.
101. Måste tänka på nästa gång jag besöker ett hotell.
Och trätta på om jag fel, men de flesta flygplan har vi fortfarande inte rad nummer 13.
Nej, det tror jag inte.
Tror
inte
det?
Nej, brukar bara hoppa över. Ja,
eller hur? Jag vet inte, det är med våning nummer 13 på hotell.
Vidsläppliga.
Ja, våning nummer 13. Det kanske man måste ha.
Det tror jag finns.
Ja.
Eller? Jo, det måste väl finnas.
Får kolla nästa gång man åker på ett högt hotell.
13, 13 och 101.
Ni som har tips om det här, exempel på det här, får gärna mejla till Vagabond. Redaktionsmailen,
redaktionen @vagabond.se.
Så är det. Okej, då kanske vi ska knyta ihop säcken om inte någon har någonting, någon mer filmtips att komma med. Vi är klara för idag. Pandemin är förhoppningsvis snart över. Om jag säger det så ska ni veta att jag är optimist. Många vänner till mig som är pessimister säger att den inte alls snart är över, det kommer bli backlash. Men det tror inte jag. Då tror jag det kommer bli ett backlash för resande. Som sista fråga, har ni något hotell bokat? Alltså någonstans i världen som ni ska åka till snart? Det var det tyst. Knäppt tyst var det.
Får tänka efter.
Jag har lite små planer på gång, men ingenting helt spikat ännu.
Ja, okay.
Skulle jag säga.
Nej, samma här också faktiskt. Ja. Ingenting utanför Sveriges gränser i alla fall, om det är det som räknas.
Ja, jag har ju bokat inom Sverige, det har jag.
Ja.
Gotlandska.
Jag har bokat ett hotell på Amorgos i Grekland i juli som heter Hotel Aegialis.
Ah.
I byn Aegiali. Som jag varit på tidigare, som är väldigt fint. Och jag har också faktiskt bokat hotell på den tyska ön Usedom i slutet av juli. Ska jag dit. Och det var ett ställe där det byggdes många hotell också runt 1880, 1890, 1900. Och den tidens liksom borgerliga överklass från Hamburg och Berlin semestrade där. Och sen låg det där i många år och förföll, och nu har man börjat rösta upp de här hotellen igen. Dit ska jag. Många fina hotell, exempel där.
Ja, kul!
Okej, tack för idag.
Tack.
Tusen tack.
Vi hörs igen snart i Vagabonds podd Resor med Vagabond.
Hej då!
Hej då!
ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.